De svenska migrationsreglerna, hur förklarar man dem för Hild och Hassan, undrar jag. Jag är inte alls säker på att jag kommer lyckas med det här. Det är roligare att prata om kärlek. Är ett sms lika mycket värt som ett riktigt brev på papper och penna? Det ska vi prata om då.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Ok, se for deg at du har gjort det slutt med en kjæreste fordi kjæresten har vært utro, og så vinner dette mennesket en OL-medalje og bruker pressekonferansen til å si unnskyld til hele verden.
For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Verdens vakreste, fineste person. Og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne. Og det fortalte jeg for en uke siden. Og det har vært den verste uken i mitt liv.
Hva ville dere ha følt?
Er det OL lige nu?
Det er OL ikke nå.
Det er vinter-OL.
Eh? Det er vinter nå, Hassan. Jeg trodde
ja.
Det var snø i Danmark.
Jo, men det er fordi vi tager det ikke rigtig alvorligt i Danmark.
Nej, det
er
vinter-OL. Men hør nå, her. Tænk på dette, Hassan. Vi snakker ikke om OL nå. Vi snakker om at det skulle være en gledens dag for Sturle Holm Lægreid etter sin bronsemedalje i skiskyting. Og så står han på direkten, og så sier han, jeg har vært utro, unnskyld.
Nej.
Hva ville du ha følt hvis du var den kjæresten?
Ej, hvor sindssygt gjorde han det.
Han gjorde det.
Altså, han havde været utro, mens han var afsted til OL?
Nej, han havde været utro.
Okay.
Det blev slut, og så gråt han på TV.
Wow.
Fordi at han er lei seg, han gjorde noe dumt, han er lei seg, men følelsen, det var jeg var mer opptatt av følelsen i det menneske som for en hel verden på en måte da skal måtte tenke om dette.
Men man kan jo sige, at det er, altså hvis hun har det, ligesom du har det, Hilde, måske du også, Åsa, at det er meget pinligt det her, så er det jo den perfekte hævn over, at hun har forladt ham.
Nej, så måste jag säga, jag tycker det här är pinsamt jag har varit med om. Om man dessutom tänker att det norska skidskyttelandslaget har förlorat en medlem som dog hastigt och tragiskt och oväntat. Så att det är liksom, det här är ett lag i sorg. Och hans lagkamrat uppmärksammade ju den här förlusten. Mm. Men han, den här figuren, han ställer sig och pratar om sin otrohet i kameror ut över hela världen. Det är fruktansvärt egoistiskt. Och så dumt. Man placerar det så pinsamt.
Han är ett födelsesmänniske.
Ja, det är han.
Og det har vært en uke med beklager opp og ned og i mente. Jeg er lei meg for at du er lei deg. Hva skal vi si? Alt kommer for en dag, men også svensker har måttet beklage den siste uken også for samkvem med Jeffrey Epstein. Denne, hva skal man kalle denne figuren som nå preger nyhetene døgnet rundt og i vår del av verden. Og siden vi har så mye å stri med her på Berget, altså i Norge, så vil jeg gjerne få flytte fokus litt. Så hva skjer med prinsesser og andre halv- og heladelige hos deg også?
Ja, altså, jeg må si at jeg er forvånet over at det har vært så få svenske navn i de her dokumenten. Jeg tycker at Sverige har levererat dåligt. Sverige är ju fullt av nyrika och andra uppkomlingar som och kungligheter så här, som borde hamna i Epsteins garn, men det är få svenskar, men det finns några stycken och en är prinsessan Sofia som träffade honom innan hon gifte in sig i svenska kungahuset ett par gånger. Jag tycker inte att det är något särskilt att intressera sig för faktiskt. Betydligt mer intressant, det är den här kvinnan som heter Barbro En. Och det är någon businesskvinna som har varit god vän med Epstein i många, många år. Och hon har förmedlat kvinnor då till Epstein. Bland annat prinsessan Sofia ska vi säga. Mm. Men hon har också etablerat en kontakt mellan Handelshögskolan och Epstein. Mm. Vilket har resulterat i att Epstein skänkte pengar till ett stipendium för talangfulla kvinnliga studenter. Och Handelshögskolan tog emot miljoner. Och sen när Epstein dömdes, då tog Handelshögskolan bort hans namn från hemsidan i samband med priset. Men man fortsatte ta emot pengarna. Och det är stipendiet. Vad säger ni om den här dubbelmoralen, kamrat?
Jag älskar det. Ja, det är fantastiskt. Och jag älskar du kallar honom Epstein. Det vill jag också.
Epstein heter han ju, ja. Einstein men Epstein.
Ja. Men och i tillägg till Handelshögskolan så är det ju en scout, en slags spion, hållt på sig på, som har varit ute på gatan, en modellscout som har varit ute på gatan i Sverige för att plocka unga jenter, piker, tjejer som skriver att Stockholm är fullt av de mest vackra modellerna som jag aldrig modellat förut. Det är som en guldgruva, skriver han till Epstein.
Mm. Ja, han har servat Epstein med väldigt många kvinnor. Mm. Ja, men annars så är inte ni förvånade över att det var så få svenskar i det här? Och får du inte tala om danskarna, vart har de sprungit och gömt sig någonstans?
Jo, alltså, jo, men alltså, bara lige för att adressera din definition, Åsa, för du säger nyrige, men det är ju inte kun nyrige, det är ju också alltså, Noam Chomsky, Woody Allen, det är ju engelska Labour och norska Arbeiderpartiet, alltså det här går ju hen över fløjene och hen över, vad kan man säga, ekonomisk status också, ikke?
Ja, jag vill absolut, det var det jag menade med uppkomlingar, alltså nyrika och uppkomlingar. För det pratade vi om förra veckan, och för mig är det väldigt intressant att se hur många som finns i de här dokumenten som är arbetarbarn från början.
Yeah. Mm.
Igår såg jag Netflix-dokumentaren om Epstein, de två första episoderna. Och där snackar en av de som han jobbat längst med och som faktiskt också blev satt i fängsel, alltså som drev med Ponzi schemes i finansvärlden och som blev fängslad. Själv Epstein den gången slapp undan, men han sa att han hade en så kraft till att manipulera människor.
So I interviewed Jeffrey Epstein and he took control of the interview. He's got a gift that's extraordinary, where he controls the people he meets and manipulates them totally with his charisma.
Det är möjligt att säga det för att på ett vis undgå kritik mot sig själv då. Men han hade upplevt denna slags enorma manipulativa kraften på sin egen kropp.
Det är jag inte i tvivl om. När man ser hur han opererar och hur brett han opererar och med vilka redskaper, så tänker man det här, det är en man som har raffinerat sitt instrument, ikke? Som liksom är i stand till att finna ut av vad det enkelte individ har brug för och så ge ham eller henne det. Men jag vill också säga på den andra sidan, vi är ju allsammen manipulerbara. När man finner fram till det bløde punkt, så är vi ju allsammen till salg, och jag har ju upplevt att støde på typer som Epstein i en modererad form dog, men typer som ham. Och jag måste säga, jag kastade mig ju beredvilligt, alltså fullständigt frivilligt i armene på dem och deras vanvid, för det var så många privilegier där följt med.
Mm. Men vi må in i smertepunkten her jeg sitter. I Norge går selvransakelsen på speed. Vi snakket om det forrige uke, for det ene etter det andre skelettet falt ut av skapet, og verden gnir seg i øynene. Men to av de som har gottet seg storlig den siste uken, det er Göteborgspostens tidligere kulturredaktør, nå frilansskribent i Svenska Dagbladet, Bjørn Werner. Også min gamle, kan hun si, nesten fiende, jeg vil ikke kalle deg fiende, Martin Ågård, men jeg har kranglet mye med den svenske kommentatoren Martin Ågård, som selvfølgelig er ute og sier at, som jeg har sagt så mange ganger förut, behöver Norge stängas av och startas om. Kanske är det ett bra tillfälle att göra det just nu. Men Christian Jensen i politiken sammanligner normen med nagel i Hamsuns mysterier och menar att den enaste måten vi kan berga oss ut av den här eländigheten på är ved att ge mer pengar till Ukraina. Och då märker jag på mig själv att det är någon som gärna kan kritisera Norge och tänker väldigt intressant, detta är ett viktigt perspektiv, men så kommer Björn Werner på banan ifrån Göteborgsposten eller tidligere Göteborgsposten, som gang etter gang har fortalt gjennom tiårene at Norge et et brunblått land av fascister, og at vi grusomme på alle vis. Bjørn Werner skriver altså i Svenska Dagbladet, «Før medan Sverige og Norge båda gjerne henviser til jantelagen som nasjonell moral, skiljer man seg avsevert når det gjelder en sak, selvgodheten. Når han kommer, så blir jeg plutselig, da får jeg lyst til å hente fram den bunaden som jeg nå har liksom gjemt langt inn i skapet. Hvorfor det sånn?»
Ja, men jag tycker det här är intressant. Vem har rätt att kritisera sitt land? Ni vet ju att jag brukar kritisera Sverige väldigt mycket, vilket svenska lyssnare hör av sig om och är irriterade på. Och jag är aldrig nöjd, oavsett om det är en blå eller en rödgrön regering, så är jag alltid irriterad på Sverige. Men när folk utifrån kommer att kritisera Sverige, så, eller även svenskar ibland, så kan jag bli väldigt irriterad. Därför att jag känner ju, tycker jag, när kritiken är elak, alltså när den inte är, den är inte förstående, den är inte empatisk, utan den är skadeglad, och då reagerar jag väldigt starkt. Mm. Och jag hittar ju min egen paradox i de här dokumenten, därför att jag älskar ju att se när överklassen står med byxorna nere. Jag letar ju efter namn i det här, jag njuter av det. Men när jag ser norska namn, då blir jag väldigt illa till mods. Jag vill inte hitta några norska där. Men jag tycker att det är för få svenskar. Så det här är väl ett lackmuspapper över min kärlek till Norge, tror jag.
Ja. Hvordan har du det med det, Hassan?
Jo, altså, det interessante, synes jeg jo, er, ligesom, når man læser den kritik, både fra Sverige og fra Danmark, som forlanger selvransagelse, selvkritik, og som peger på, at der er noget i den norske folkesjæl, som er korrupt eller korrumperet, det er jo, om der reelt er en forskel på Norge, Danmark og Sverige i forhold til det her, eller om Norge ligesom bare har stået i en position, hvor Norge var mere attraktiv for den type mennesker som Jeffrey Epstein og andre, ikke? Som jo også har haft hænderne dybt nede i den, ja lad os sige det som den er, den norske olieundergrund.
Mm. Det, jag håller verkligen med. Du spetsar till det som är intressant. Så här, är det skillnad på Norge jämfört med våra andra länder? Och då tänker jag så här, det är 3 miljoner dokument kvar som de inte har släppt. Och där kanske man hittar oss danskar och svenskar. Men det som jag tycker är slängigt i den här kritiken från till exempel Björn Werner, det är när han drar upp Knausgård, när han skriver i sin skönlitteratur, eller Exit, som om Exit skulle handla typiskt om Norge och inte om hur den globala eliten beter sig överhuvudtaget. Men Exit-figurerna finns ju överallt, och de är karikerade dessutom. Och där känner jag att det blir ett problem om man inte kan skilja själva klass- och etablissemangsfrågan från nationalkaraktären. För jag är helt övertygad om att alla jordens länder representerade i Epstein. Alla människor, alla som är vita i alla fall.
Men Hassan får lov att säga till mig att Exit är Norge. Det kan du säga. Och jag har sagt det själv. Men når Bjørn Werner, en svenske, gjør det uten humor, da skjer det noe annet.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Det som er den virkelig store diskusjonen i Norge som vi må ha opp nå, det går jo på det som vi snakket om forrige uke også, om engasjementspolitikken. Den kombinasjonen av at en er do-gooder, gjør gode ting ut i verden, samtidig har vi penger til å kunne betale oss inn i de posisjonene. Og jeg har tenkt den siste uken masse på min gode kollega Sjur Holsen, som var politisk redaktør i Bergens Tidende og døde alt for tidlig. Men han kom til Bergens Tidende som politisk redaktør etter 8 år i UD. Han var i utenrikstjenesten, og han skrev i 2012 en kommentar som jeg ble minnet om denne uken, om det norske politokratiet. Det førte til en voldsom debatt. Med politokrati så menes kort sagt en situasjon der embedsverket ikke lenger er nøytralt, men fungerer som en forlengelse av den politiske makten. Sjur Holsen beskrev en kultur med tydelig stenk av politisk konsensus og massiv konformitet. Citat: I et land hvor vi er manisk opptatt av representativitet i politikken etter kjønn, etnisitet, landsdel og så videre, så lar vi det enorme, mektige, stadig voksende statsapparatet surre og gå for egen maskin, uten hensyn til at mer eller mindre nøytrale byråkrater utgjør et svært skjevt utvalg av befolkningen. Og det han peker på der er at du har et stort statsapparat med statsbærende partier som har en konsensus. Og han sier også, hadde jeg vært FRP'er, så ville jeg vært alvorlig bekymret for det passive byråkratiske motstanden som statsrådene vil risikere å møte etter en eventuell valgseier.
FRP, altså Fremskrittspartiet.
Ja, og den artikkelen der førte til en stor debatt den gangen. Men det norske politokratiet ser en nå vakle. Det er det som har skjedd. Og det interessante er at det er partiene Rødt og Fremskrittspartiet, som den gangen også for lenge siden både kritiserte utenriksdepartementets disposisjoner, Terje Rød Larsen og Mona Juul, de krevde at det skulle granskes hva skjer egentlig med dette fredssenteret til Terje Rød Larsen i New York, og så videre og så videre. Men de fikk ikke gjennomslag. Og det var dette min gode gamle kollega Sjur ville sette en fing på den gangen, og det skjedde ikke. Men nå kan vi ikke slippe unna.
Jamen, det er så spændende, det der, altså, og sindssygt, ikke? Altså, altså de her historier om, at man for 20 år siden rigtig gerne ville have materiale udleveret fra Terje Rød Larsen og Mona Juul, ikke? Som drev det her. Altså både Oslo-processen var ligesom heltefigurerne og grundlag det her center, som de fik massiv støtte til, selvfølgelig.
Han
milliarder,
fik støtte, hun ikke? Var jo ikke enig
ja,
i det.
Det er rigtigt, han fik støtte, ikke? Mm. Men de var jo gift, ikke? Og hun var så diplomat, topdiplomat, ikke?
Ja.
Jeg synes, det er så spændende, at man ligesom dengang har nægtet folk indblik i, hvad der foregik i de her processer og i den her overførsel af finanser til forskellige organisationer, som jo var statsligt forbundet som minimum. Og at det var sådan en, som Norges nuværende statsminister, daværende udenrigsminister, som nægtede folk adgang til at se, hvad det var, der foregik. Og det gjorde man jo kollektivt. Det er ikke Støre specifikt, som er banditten i det her. Alle gjorde det, fordi man beskyttede Norges image som fredsbygger. Og det synes jeg er så sindssygt, ikke?
Politokratiet.
Ja. Altså, at det her billede af Norge ligesom tillod, at man så accepterer enorme niveauer af, ja, altså korruption, for at sige det som det er.
Altså, det er jo, det er klart, at Norge og att Norge är ett alldeles eget speciellt land. Om vi går tillbaka till frågan tidigare, vad är det som sker? Är det så stora skillnader mellan våra länder eller inte? Och det är ju väldigt intressant med Norge som dels ett väldigt gammalt land, men också en mycket ung nationalstat som för ganska nyligen hittade väldigt mycket olja och som bara några år egentligen efter den här oljan blev den stora diplomatiska kraften i världen också och liksom blev liksom en god kille liksom, eller tjej, eller man ska uttrycka genus på det här landet. Och det är klart att det ruckar eran självbild nu. Det måste ju göra det, men då liksom blir ändå frågan egentligen, hur mycket handlar om folksjäl och hur mycket handlar om några enskilda individer som ju har varit med från allra första början, från det att Norge blev, ja, faktiskt både en oljestat, men också att Norge blev den här diplomatins röst i världen. Det är några enskilda människor som man kan plocka ut, som har varit aktörer faktiskt.
I ett system då, väl och märkligt.
I ett system. Men frågan är om man kan prata om folksjäl är ett läskigt ord överhuvudtaget, men nej, det är intressant det som händer.
Og på den andre siden så forfatter og historiker Timothy Snyder I Norge denne uken, og han la opp dette klippet.
Here, criminal proceedings are already underway, and here, reporters are already making sense of parts of the story. I just wanted to note how refreshing that is, and how normal that seems, and how good it would be if we in the US would also be able to proceed so quickly.
Der han da sier at mens Norge nå tar en ordentlig gjennomgang av det som skjer I Epstein-filene, og skal sette I gang granskninger og så videre, så gjør ikke USA det samme, sier han. Og oppfordrer rett og slett resten av verden nå til å gjøre som Norge. Men hva har jeg tenkt denne siste uken? Hva om alt et røykteppe? En stor konspirasjon.
Hva?
Altså, teoriene om... Nå må du vente litt da. Teorien om konspirasjoner går på høygir. Som her fra SVT Nyheter.
Do you think Jeffrey Epstein was a spy?
I believe very strongly he was a spy, yes.
Rykten om at Jeffrey Epstein skulle haft kopplingar till underrättelsetjänster har cirkulerat en längre tid. Men när det amerikanska justitiedepartementet nu successivt släppt dokument till offentligheten har spekulationerna tagit ny fart. För kan Jeffrey Epstein ha varit en spion? Och I så fall, för vem?
Mens vi sitter dypt begravd I hemligheter så rakner verdensorden runt oss. Denne uken så var den norske forsvarssjefen Erik Kristoffersen ute I The Guardian og advarer mot russisk angrep på Norge. I forsvar av eget atomvåpenarsenal og marineflåte, og samtidig så ruster USA nå kampen mot Europa. Og hvordan gjøres det? Blant annet gjennom Big Tech. Og alt dette svirrer rundt nå, mens vi sitter nede I Epstein-filene og opptatt av oss selv.
Men altså, jeg forstår ikke riktig resonemanget. Så her jeg oppfatter det. Så her det alltid som etablissemangets forsvarer reagerer. Nu skal vi prate om noe annet. Noe som mye viktigere. Jeg tycker ikke at Epstein-filene en distraktion. Det her på riktig. Så her fungerer det globale etablissemanget. Jeg tror ikke at de består av pedofiler som Agarrörelsen gjør. Men helt uppenbart så finns det några som styr verden på ett sätt som antidemokratiskt.
Men de jo pedofiler.
Det är uppenbart.
Jag försöker säga att jag har inte magarrörelsens syn på vilka som utgör det här globala etablissemanget. Men vi ser ju att det finns människor som styr världen på ett sätt som vi andra
mitt
inte kan kontrollera.
Mitt poäng var inte... mitt poäng var inte att vi inte ska snacka om det. Nu har vi ju trots allt brukt ganska mycket tid att snacka om det. Mm. Samtidigt så är det någon som slipper undan och de som slipper undan holde I øyeblikket på med å skru om verden på en måte som gjør at vi ikke gjenkjenner hvem vi Denne uken det sikkerhetskonferanse I München, og rapporten som følger med denne konferansen har titlen Under Deconstruction. Så mens vi også driver og dekonstruerer nå det norske selvbildet, og dekonstruere hvordan fredsaktiviteten og engasjementspolitikken skal gjøres, så dekonstrueres verden med noen enda sterkere krefter. Det det jeg mener.
Men det jo interessant I forhold til USA, at de eneste, som reelt nu sidder I en position til at fælde dom over den siddende præsident, makkerbevægelsen. Ikke? Altså den bevægelse, som jo påstod, som de vanvittige konspirationsteoretikere, vi syntes de var, at hele verden styret af en lille bitte økonomisk, elitær, pædofil elite. Ikke? Og måske viste de sig, I hvert fald delvist at have ret, hvad de så chokeret over, det jo selvfølgelig, at Trump en del af den elite, og flere af hans folk også det, på samme måde også historisk. Det havde man nok ikke forventet, tror jeg, fra den bevægelse. Men jeg synes, det her med moral jo det spændende og det springende punkt, tror jeg, fordi i Europa, i Norge og i Europa generelt, der fælder vi jo nu moralsk dom over os selv. Hvad det, vi har gjort? Og det gør man ikke på samme måde I USA. Bestemt ikke. Og der ligger ligesom skillelinjen. Altså USA sætter sig selv og sin sikkerhed før det moralske perspektiv, hvor vi i Europa synes at sætte det moralske perspektiv før os selv og vores sikkerhed.
Men er det er interessant, jeg holder helt med, men er det av säkerhetspolitiska skäl som man inte är självransakande, eller är det att
i USA?
Etablissemang. Ja, så är det bara det? Det måste vara någonting mer som gör att det finns det ju ganska starka
men den liberale, som... det liberale demokratiet sväckes åpenbart når det liberale demokratiet viser sig att ha massvis av råttne frukter i kurven, för att säga det sånt. Och USA har en plan nå, och det är att sväcka det liberale demokratiet i Europa. Mm. Så sånn sett så passer det veldig fint. Og vi skal jo vite ganske sikkert at det er bare halvparten av filene som er sluppne. Det er en styrt, hva skal man si, det er USA som står bak hva det er som blir nå mulig å lese, og hva det ikke er mulig å lese. Og det skal vi også være fullstendig klar over. Absolutt. Særlig fordi den ene sikkerhetsrapporten etter den andre peker på at Europa blir svekket, både fra Russland selvfølgelig, og fra USA, men også fra Kina. Mm. Og det perspektivet jeg synes er det interessante i dette, og det er da det blir interessant å se på hvem det er som får på et vis skyld nå, og hvem som fullstendig slipper nå.
Mm. Ja, men det er riktigt.
Men dem, som får skylden, er jo i denne verden, som den ser ud i dag, dem, som vil tage skylden på sig. Mm.
Ja, det er nemlig det. Og når verden ser sådan ud, så synes jeg, at vi også skal have i bakhovedet, at her er det også mange, som i øjeblikket lever godt af, at vi bliver distraheret. Så vi skal holde tungen beint i munden, tænker jeg, i tillegg til at drive med både selvransakelse og alt muligt andet.
Ja. Yeah. Hiss
og diss. Vi er over på hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
Ja, nu har det jo netop været vinterferie i Danmark. For mig er vinterferie museumsferie, og så går jeg på museer, samtlige museer med mine børn, og de elsker det altså, de små i hvert fald, ikke? Så vi har været på Statens Museum for Kunst, hvor der var bar og dans og musik, blandt de gamle guldalderværker og så videre. Vi har set moderne udstillinger, daddy issues på Gammel Strandmuseet, og så specifikt Glyptoteket, som I ved, jeg elsker, ikke? Og Dansk Arkitekturcenter har nogle fantastiske udstillinger. Min uges dis går til den danske kulturminister, som nu har nedsat et råd med 15 kulturpersonligheder, som skal styrke den kulturelle oprustning ved at lave 3x10 anbefalinger til henholdsvis borgere, kulturen og regeringen om, hvordan den kulturelle modstandskraft kan styrkes. Altså det her med formaliseret kunst, ikke? Det får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Og du, Åsa?
Ja, veckans hiss. Olympiska spelen eller lekene. Jag älskar det här. Att idrottsmän från jordens alla hörn samlas under ett par veckor för att visa vad de kan. Jag blir liksom förälskad i världen och känner ett enormt hopp för framtiden. För kan man göra det här så kan vi väl samexistera, tänker jag. Mm-mm. Och veckans diss. Norge. Ni har ju haft det jobbigt här ett tag, och till allt som man kan lägga tycker jag ju att ni utsåg fel fredspristagare förra året. Men 2023 så utsåg ni en fredspristagare som jag har stor respekt för, Nargis Mohammadi. Och nu har hon dömts till 6 års fängelse igen i Iran. Och familjen rapporterar om tortyr. Och vi håller ögonen på det här, vi som tycker att Norge faktiskt utsåg en bra fredspristagare år 2023. Och du då, Hilde?
Min hiss... Flere steder i Danmark skal offentlig sektor teste om de kan klare sig uden Windows og Microsoft. Mm. De går over på operativsystemene Linux og har et annet kontorpakkeprogram som heter LibreOffice. Nå sier SV i Norge at det bør vi teste ut i Norge også. Det er jo helt fullständig enig. Heja Danmark som går foran här. Min diss. Nobelinstituttet har sagt nej till att dela gavlistene. Och flera av kommitténs medlemmar har inte vill upplysa om sina gaver och bindningar. Det betyder att man vet inte om de som sitter i kommittén som ska dela ut fredsprisen är utsatt för press. Asle Sveen som har skrivit boken Nobels fredspris som gick ut i 2012. Han säger att han förstår inte detta, men så säger han också att det kan vara förhåll till stiftelsen i Sverige som gör detta för att det är klausuler om att allt i Nobelstiftelsen ska bli hållt hemligt för offentligheten i 50 år. Det kan vi inte ha något av när det snackar om att utdela till fredsprisen som är så pass politisk. Så min diss går både till kommittémedlemmarna men viss grunden ligger i Sverige så är det Sverige som må hantera detta.
Hiss och diss.
Sverige ville utvisa kriminella invandrare och folk som inte deltar i samhället blev det sagt. Men nu menar själv högersidens tänketank Timbro att det är färd med att gå för långt. Hör här från humorprogrammet Svenska Nyheter. Här är Messias Hallberg.
Alltså att den här kritiken mot utvisningarna inte bara kommer så slentrianmässigt från vänsterhåll. För just den kritiken är ibland lite svår att ta på allvar. Ni vet, vissa så på vänstern är så. Ingen människa ska någonsin kunna utvisas från Sverige. Sverige är inte fullt. Vi har för få våldtäktsmän. Ni vet. Men här kommer då kritiken även från höger. Från sådana som tankesmedjan Timbro.
Nyligen så skrev Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro, det är omänskligt att utvisa dem som har gjort allt rätt. Vad är det som är i färd med att ske i Sverige också?
Sen ett tag tillbaka så bedriver ju Sverige en stramare migrationspolitik och den är alltså så stram så att jag har lite svårt att förklara den för de som inte bor här i Sverige. Men vi utvisar alltså inte bara människor som har begått brott utan också människor som arbetar eller går i skola och gör rätt för sig. Vi har bland annat då förändrat de permanenta uppehållstillstånden så att de har blivit tillfälliga och vi har tagit bort särskilt ömmande omständigheter och så vidare. Vi har höjt lönekravet för att få arbetstillstånd så att man måste tjäna rätt mycket för att vara kvar och så vidare. Så man har skärpt den här tillämpningen av regelverket och det som framförallt då har upprört svenskarna, för nu tycker det här, det gränsen är nådd tycker väl väldigt, väldigt många. Alltså opinionen har svängt nu, man vill inte ha det här riktigt. Det är dels att vi utvisar människor som är väldigt kompetenta, alltså specialist, sjuksköterskor och så vidare. De utvisas, de arbetar, pratar svenska, gör rätt för sig, men får inte vara kvar. Och sen är det tonåringar. Mm. Därför att vi har en ny regel då som säger att även om man är... Har levt med sin familj i Sverige i många år och går i skolan och pratar svenska och integrerad så ska man ändå utvisas därför att man när man är 18 så måste man själv tala om varför man har skäl att bo i Sverige. Och har man inga asylskäl då så får man inte vara kvar. Så att det här gör ju att gymnasieelever kastas ut och sådär.
Och en fyraåring som nå visst nog inte ska kastas ut likväl, men som var en autistisk liten gutt som skulle ut. Men ifølge Fredrik Kopsch, han skriver undersköterskorna Sara och Afshad ska tillsammans med sina två barn utvisas till Iran efter 9 år. 21-åriga Ayla ska utvisas till Iran trots att hennes mamma och yngre syskon får stanna. Sveisaren Samim ska trots fast jobb inom ett bristyrke utvisas till Afghanistan efter 10 år. Listan på integrerade människor som lärt sig språket ska få ett jobb och kommit in i det svenska samhället och som nu ska utvisas kan göras lång. Och detta skriver alltså en ifrån höyre sida tänketanken Timbro. Vad tänker du Hassan? Som, vi har ju kritiserat Sverige och med god grund för invandringspolitik som gick över alla stövleskaft i 10 år.
Ja, altså som jeg forstår det, så er det drejer sig om det her, det er asyl, søgere eller folk, der har opnået asyl. Hvis den asyl udløber, fordi der, man vurderer, at der er sikkert for dem at returnere til deres hjemlande, så skal de rejse ud. Er det rigtigt forstået? Og så det andet ben er, at man tidligere i Sverige, indtil for nylig, har kunnet søge om arbejdstilstand, altså arbejdstilladelse, selv hvis man havde fået afslag på sin asylansøgning. Det kaldte man i Sverige et sporbytte. Og den lov har ændrets, sådan så der nu er mennesker, der skal udvises, fordi de har fået afslag. Forstår jeg det rigtigt, det her?
Ja, altså det är 10 olika propositioner som ligger och en del är genomdrivna av de här skärpta lagstiftningen. Men det här spårbytet som du nämner, det är ju en stor fråga då. Därför att tidigare så kunde man, om man fick avslag på sin asylsökan, så kunde man så att säga byta spår från att vara asylsökande till att vara arbetssökande. Om man under den perioden skaffade arbete och med lön, betala skatt och så vidare, så fick man stanna. Och det får man inte göra längre. Och det drabbar även folk retroaktivt. Och det här är ju ganska demoraliserande, därför att i Sverige så har vi väldigt länge pratat om att man måste integrera sig, man måste lära sig språket, man måste skaffa arbete, man måste betala skatt och sköta sig. Och de här människorna gör precis allt det där. Och de ska ändå kastas ut. Och här finns det även bland de som förespråkar en stramare migrationspolitik. Jag tillhör ju dem. Det är ingen hemlighet, det gör jag ju. Jag tycker att det har varit svårt att ta emot så många som Sverige gjorde när Sverige inte har arbete och bostad och så vidare. Det har liksom inte funkat särskilt bra. Men även de som tycker att Sverige ska ha en ännu stramare migrationspolitik än vad jag menar, tycker jag att det här är fel. Det här drabbar arbetskamrater och klasskompisar. Man ser ju, man känner de här människorna som ska kastas ut i sitt lokalsamhälle, i sin närhet. Och då händer någonting med opinionen.
Ja.
Och det ser man då.
De där individhistorier är ju alltid extremt smärtefulla, men individhistorierna är väl också på en måde, kan man säga, irrelevant i förhåll till den lovgivning, man som nation ønsker at have, fordi enhver lovgivning vil ramme nogen og ikke ramme nogen andre. Og spørgsmålet, altså man har jo i forvejen i gang i at hjemsende mennesker, når deres asyl ligesom udløber, fordi den ikke længere er relevant. Sådan har det jo altid været, altså i alle vores nationer.
Jo,
ja, nogen vil få asyl, andre vil ikke, og nogen vil have ventet længe på asylafgørelsen, og i den tid vil de have opbygget et liv i det land, hvor de søger asyl. Hvad med de mennesker, som får afslag på asyl, men som er gode mennesker, som er gode naboer, gode arbejdskolleger, gode studerende osv., når de får afslag på asylen?
Jo, altså du argumenterer precis som regeringen gör att egentligen så är ju varje enskilt fall irrelevant, därför att det här är en lagstiftning som måste på plats. Frågan är ju, vill vi ha en lagstiftning som gör att människor som Sverige faktiskt behöver inte längre får bo här? Alltså om vi bara bortser ifrån det rent humanitära här. Ska vi ha en lagstiftning där människor som behövs inte får vara kvar? Därför att de är födda i fel land eller har ett annat namn. Jag tycker ju inte det. Och jag tycker att det är intressant att se också hur även regeringen börjar slita sönder av det här i den här frågan. Därför att de ser lagstiftningens konsekvenser, och det här gillar man inte riktigt. Socialdemokraterna har varit för alla de här propositionerna som regeringen har lagt fram. De börjar också svänga nu eftersom de är opportunister. Så den här frågan kommer vi att komma tillbaka till här i våra program, därför att det här är den stora frågan vi har i Sverige, och det är valår i år. Den kommer inte att avgöra så snabbt faktiskt.
Det stora spörsmålet här är väl, som är intressant för oss alla. Når et samfunn innser at det har styrt feil over tid, hvem er det da moralsk og politisk legitimt å rydde opp i? Er det systemene, eller er det menneskene som har innrettet livet sitt etter de systemene? Og en ting jo å stramme inn for fremtiden, men en annen ting å bruke moralske grenser bakover i tid. Og jeg har tenkt denne siste uken på en samtale som jeg nå hadde i helgen. Jeg snakket med forfatteren og den politiske tenkeren albanske Lea Ypi, som nylig har gitt ut boken Indignity, uverdighet, som rett og slett handler om hva som skjedde i det ottomanske riket, i Albania, i altså hele denne delen av verden før 2. verdenskrig. Det en bok som overhovedet ikke handler om Norden i dag, men som handler om hva som skjer når et samfunn prøver å rydde opp etter lange perioder med politisk blindhet. Der på 30-tallet. Og hun skriver om imperier og stater som vender seg innover, og hvordan ansvar ofte flyttes fra politikk til individ og fra system til enkeltmenneske. Og det slo meg at det nettopp kanskje her noe av uroen ligger nå. Fordi det, vi er ikke så bekymret for innstrammene i seg selv, for de måtte komme. Men i det øyeblikket så opprydningen begynner å ligne straff. Straff for å være et liv som er bygget på tillit til samfunnet, som plutselig blir lest som feil, da kan vi alle over natten plutselig bli skyldige. Absolutt alle.
Ja, du har helt rett i det. Därför att, för mig så det gör väldigt ont att se att en tonåring i en familj där alla andra får stanna, den tjejen eller killen ska ut därför att 18-årsdagen har uppnåtts. Det är ett exempel på att vi måste ha övergångsregler liksom, som skyddar de här människorna. Och det är det frågan handlar om då. Ska vi införa övergångsregler? Ska vi göra undantag nu innan det här nya systemet, oavsett om man tycker att det är ett bra eller dåligt system, är på plats? Så visst är det handlar om.
Men
enskilda människor, till slut handlar det om enskilda människor.
Ja.
Interessant udlægning, du opsummerer, Hilde, fra bogen, ikke? Men og i den udlægning er der også indbygget et hykleri, fordi vi ønsker den strammere lovgivning, men vi kan ikke udholde den konsekvens, som du siger, kan ligne straf i forhold til enkeltindividet, altså vores studiekammerat eller nabo. De må ikke blive ramt af den lovgivning, som vi ønsker. Og det synes jeg er meget, meget interessant.
Ja. Men det som er med hele boken, er jo at den viser også en opbygning op mot 2. verdenskrig. Og hun viser hvordan strukturelt dette skjedde i store deler av verden. Denne innovervendingen mot seg selv, og løsningen av det kosmopolitiske Salonika, der hennes bestemor da vokste opp i, som er starten på hele boken. Så det ligger en liten advarsel i dette også. Nettopp om hvor vanskelig det er å skille mellom å endre kurs for fremtiden og dømme fortiden samtidig. Det er jo, det er jo den spagaten vi står i.
Ja. Det er rigtigt. Ja, jeg synes, ja, altså, jeg kan jo også se i forhold til Danmark, vi har jo talt om det her remigrationsbegreb, ikke? Og hele, hvad hedder det, Norden skælvede, fordi Danmark nu begyndte at bruge det begreb, ikke? Om hjemsendelserne. Og nu kan jeg bare se, at regeringen står jo nu med en udvisningsreform, som jo slet ikke ligner det, vi frygtede. Det eneste, man i virkeligheden ønsker, det er at kunne hjemsende kriminelle asylansøgere tidligere, hurtigere og lettere. Og det kommer nok ikke til at kunne lade sig gøre på grund af den europæiske menneskerettighedsdomstol. Så det vil sige, at vi står jo i en situation i Danmark, hvor vi har nået grænsen for, hvad vi må gøre. Jeg tænker bare, at det er altså, det er jo også ligesom illustrerer, vi har en befolkning i Danmark, som tydeligt har givet til kende i meningsmålinger, at de ønsker, at regeringen skal gå videre længere, end domstolene tillader. Altså, man ønsker simpelthen, at det skal se anderledes ud i Danmark, og samtidig så kan det bare ikke rigtigt lade sig gøre inden for de rammer, vi har stillet os i.
Bara sista ordet om Sverige här då. Svenskarna har ju också önskat sig stramare regler. Men nu när man ser hur just det här regelverket slår så har opinionen vänt. Sverige bryter ju mot EU-direktiv eller vad det heter. Sverige bryter mot FN-regler och alltihopa det här. Vi gör det i alla fall. Så att ni kan nog, Danmark, ni kan nog hålla
det
på
tror
ni
jag
med.
Jag.
Det är, de institutionerna betyder ingenting längre, utan det är snarare så att våra länder går före här och är pionjärer för någonting som andra kommer att ta efter, tror jag.
Du lyssnar på Norsken, Svensken och Dansken.
Vi ska in i varmen, in i kärligheten. Vi är i själva valentinshelgen och hur kärliga är vi med varandra? Dere, Hassan, har blivit lite varmare och mer kärliga av snön, har jag hört. Det har ju snödd inne, har det inte det?
Jo, der har jo været vilde mængder af sne i Danmark i forhold til, hvad vi oplever normalt. Jeg tror ikke, det er noget, I ligesom ville nævne engang i en bisætning, men for os er det sindssygt. Og det skaber jo en forandring i vores indre liv på en eller anden måde. Altså, åbenbart så gør det os langt venligere i forhold til hinanden. Altså, ja, der er grupper på Facebook med mennesker, som tilbyder kørsel. Man samler folk op, som er væltet i sneen. Man graver andres biler fri, som sidder fast i snedriverne osv. Der er simpelthen skyllet en bølge af hjælpsomhed ind over Danmark i noget, som jeg vil kalde snekærlighed. Er det ikke et smukt ord?
Jo, det er snekærlighed.
Ja, lige nu er sneen smeltet, men jeg hører, der er ny sne på vej ind over nationen, og jeg glæder mig til, den falder, for jeg kan godt lide denne snevenlighed.
Og alt er lidt mygt. Yeah. Men vi har fått en nydelig bok som vi har bladd i og fått lest i, som er kommet ut i Danmark nå, som heter Nordiske kjærlighetsbrev, samlet av Jonas H. Petersen, sangskriver, omtaler han seg selv som, der vi har kunnet lest kjærlighetsbrev ifra H.C. Andersen, Karen Bliksen, Søren Kierkegaard, Selma Lagerlöf og så videre, Haldor Laksnes, som skrev kjærlighetsbrev til hverandre. Ikke til hverandre, men ut i verden til noen. Har dere lest disse brevene, og har dere sett dere ut noen ting? Åsa?
Jeg er helt golvet av den her antologien. Det er en underbar liten bok av kjærlighetsbrev. Ja, jag har valt ut ett brev av H.C. Andersen som skriver till Edward Collin, en välbeställd yngling som H.C. Andersen närmast dränker med sina många brev. Han trånar efter, ja, vadå, är det vänskap eller är det någon annan sorts kärlek? Och jag slogs av när jag läste det, vilken skillnad det är på, ni vet ju att jag älskar H.C. Andersen som sagoberättare, att det är skillnad på honom som författare och som brevskrivare, för här är det nevrotikern som skriver. Han kan skriva en mening med 60-70 ord. Man liksom kippar efter andan, var kan han aldrig ta paus? Han har så mycket som han måste säga, han ursäktar sig så mycket. Och då tänker jag så här, det här är en författare som måste ha haft en väldigt sträng redaktör när han har skickat in sina sagor som sedan har blivit tryckta. Eller också så har han två helt olika sätt att skriva på.
Vad har ni valt? Men det gäller ju många av de breven som är i denna samlingen, att man nästan blir lite brydd över følsomhet. Over lynne.
Alltså brev är ju den bästa biografin. Det är absolut det bästa biografiska materialet i att läsa brevväxlingar. Det är då man kommer människorna nära. Vad har ni valt?
Jo, jag har valt ett brev av August Strindberg. Den svenske forfatter, dramatiker, som jeg elsker. Han boede jo i Danmark og levede i et meget dramatisk forhold til en kvinde. Altså så dramatisk, at naboerne fik ham meldt til myndighederne, han til sidst måtte flygte ud af landet. Altså den her voldsomme svensker, som på en eller anden måde illustrerer den del af svenskheden, som vi i Danmark ikke tror findes, altså det vanvittigt brutale, det der kompromilløse, som Sverige også er. Ikke? Og han skriver her et brev til sin svenske kæreste, Harriet Bosse hedder hun, og hun er 30 år yngre end ham. Det er jo også ulassergørligt, og forholdet går også i stykker af den årsag, men i alt den tvivl, hun ligesom udtrykker i forhold til, hvad hun dog kan være for ham, så formulerer han sig sådan her. Han skriver til hende, du har lært mig at tale med rene, smukke ord. Du har lært mig at tænke smukt og stort. Du har lært mig at tilgive fjender, og du har lært mig at ære andre menneskeskæbner end min egen. Og det er så flot, og det minder mig så meget om det, jeg har lært af min store kærlighed, Sara.
Alltså, jag blir så glad, Hassan, att du väljer August Strindberg, för jag brukar dela in folk i de som älskar Strindberg och de som inte gör det. Och jag älskar ju honom. Nu lever jag med en man som inte älskar Strindberg, det går det med. Men jag förstod, Hassan, att du skulle tycka att det här är bra. Att läsa Strindberg, han har ett språk som är, det är som att dricka ett glas kallt vatten. Det är så tydligt. Det är inte överbelastat, det är inte ett ord för mycket, jag tycker det är otroligt. Du då, Hilde?
Jag valgte mig rätt och slett Selma Lagerlöf, som var en flittig brevskriver. Och hon skrev till två helt centrala kvinnor i Lagerlöfs liv, som det står i denna boken, Sofie Elkan och Valborg Olander. De fick flera tusen brev. Och Selma Lagerlöf beskriver aldrig en homosexualitet, men här är det ligger in under och hon kan kalla sig en slags fru Elkan, eller hon har disse två kvinnor som hon älskar högt. Och det brevet som jag valgte mig ut, jag skrev i 1903 till Valborg Olander. Och där har Valborg sagt något till Selma Lagerlöf som hon rätt och slett blir tatt av. Hon har blivit det är sån hon upplever att Valborg Olander älskar någon andra högre än sig själv. Och så reagerar hon på denna måten. Jag ska si dig att det har hänt mig ett par gånger för med någon jag har hållit mig ett av att de har satt större pris på något annat än mig. Jag har inte sagt något men låt dem handla som de ville, men mitt hjärta är ont. Det tilgiver aldrig sådan något. Jag kan tage förnuftgrunde, jag kan bli förnuftig och flink. Jag svikter inte det gamla vänskapsförhåll, men kärligheten kommer inte igen. Det är som om hjärtat omgiver sig med ett hårt skall där inte kan bli blött. Det vill inte utsätta sig för att bli såret för annan gång. Och den där upplevelsen där av att nu har du fortalt mig att du kanske har en kärlighet, större kärlighet ett annat sted, då blir mitt hjärta hårt.
Vad jag kände när jag läste den här antologin med gamla kärleksbrev, att det här är en genre som inte längre finns. Vem skriver idag med papper och penna ett brev till den man älskar? Jag är gift med en av Sveriges finaste författare. Han har ett språk som en gud, men han har aldrig skrivit mig ett kärleksbrev med papper och penna. Jag har aldrig skrivit det till Bengt heller. Och då tänker jag, men gud, det är inte vår kärlek på riktigt. Men så tittar jag i min mobil och så ser det ett enda långt kärleksbrev. Men det är ju ingenting jag går tillbaka till och läser igen. Och det är ingenting som någon annan kan bli vittne till, den här kärleken, hur vi har formulerat den till varann. Våra barn kan aldrig läsa hur vi uttrycker oss när vi ser varandra. Jag känner en sån sorg över att ett av liksom, världslitteraturens finaste liksom, instrument har försvunnit. Kärleksbrevet är ju borta, det är ju dött. Men kanske, och därför så betyder ju den här antologin att jag blir sugen att skriva.
Ja, det var det jag skulle säga, si, att kanske vi ska bruka den helgen till att skriva kärleksbrev.
Jag ska skriva till er båda.
Det blir sista ord från oss i ukens norsken, svensken och dansken. Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Lindaborg, danska Hassan Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, YLE och DR. Exekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yla Arenaen og NRK Radio. Klippene i sendingen er hentet fra NRK, TikTok, Netflix, SR, SVT og DR.